Välkommen till Magasinet, dagens arenas fördjupande nyhetspodd. Idag om framtiden för public service. Jag heter Helena Björk och dagens gäst heter Kristina Jutterström. Hej Kristina.
Hej, trevligt att vara här.
Du är ju ordförande för föreningen Oberoende Public Service. Ni har precis släppt en skuggrapport för att SVT, SR och UR snart ska få nytt uppdrag. Just nu så pågår också flera debatter om neddragningar, om public service ska vara smalt eller brett, om SVT, SR och UR ska slås ihop. Och ni har också identifierat tre huvudproblem som ni presenterar. Och allt det här ska vi återkomma till under podden. Men först, varför har ni tagit fram en egen utredning när regeringen redan gör en?
Ja, det gick till så att vi började ana att det för första gången i historien skulle kunna bli saker i direktiven från regeringen till den statliga utredningen som skulle kunna förändra public service rätt rejält i grunden. Och vi visste ju då också att tre av Tidöavtalets partier var för ett smalt public service. Då bestämde vi oss. Först skrev vi en debattartikel. Och så sa vi oss, ska inte vi också göra en skuggutredning och försöka påverka en ny sorts utredning, tyckte vi, för vi ska inte göra färdigt den när den statliga utredningen är klar, utan vi ska påverka underväg. Och det har vi gjort.
Och du som är veteran både i journalistiken och som chef inom public service, kan du förklara kort hur modellen för ägande, regler och finansiering för public service fungerar idag?
Jag ska försöka hyfsat kort. Det är ju en institution som är faktiskt nästa år i Sverige fyller 100 år och har BBC som förebild. Och tanken är att man ska ha en radio och tv i allmänhetens tjänst. Den ska alltså vara till för alla. Och den public service i Sverige får ett uppdrag med faktiskt ojämna mellanrum. Den här gången ska det handla om hela 8 år. Ett uppdrag ifrån regering och riksdag. Och där står det i stora drag vad public service ska ägna sig åt. Det står också hur de ska bete sig. Det står om vilka uppdrag de har i kris och krig. Och sen får man alltså leva efter detta på, som det har varit nu under en period, då Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion var och en är separata företag för närvarande med egen styrelse, egen ledning och egna, helt egen programverksamhet då.
Och det här med
finansieringen kanske vi ska nämna.
Precis, ledningen och oberoende.
Man? Därför att på ganska många håll så är ju public service-radion direkt finansierad utav staten. Här har vi haft, om man går tillbaka, så har vi haft en public service-avgift som var och en, det fanns ett speciellt bolag som tog in de avgifterna. Och så fanns det då en fond där man hade pengarna som sen gick till företagen. Nu betalar vi alla över 18 år som betalar skatt via skattsedeln. Men det går inte in i den vanliga statsbudgeten, utan det går fortfarande till en fond. Och så vill man markera oberoendet gentemot statsmakterna. Och så är det ändå så att det är riksdagen som bestämmer hur mycket ur den här fonden som företagen ska få. Och det gör man varje år.
Som du sa så får ju public service nya sändningstillstånd med ojämna mellanrum faktiskt, hörde vi. Är det någonting som sticker ut den här gången?
I högsta grad. Jag var lite inne på det. Det som sticker ut är att det är direktiven för första gången talas om att man ifrågasätter om public service verkligen ska syssla med sport och underhållning. Alltså behålla den bredd som man alltid har haft. Och i det här, alltså public service-begreppet, så är grunden att public service ska informera, utbilda och underhålla. Och det var det här, och är det här, som fortfarande är ifrågasatt i högsta grad i direktiven. Och då tycker man ju ifrån regeringens sida att man vill kanske då gynna kommersiella mediebolag istället för public service när det gäller underhållning och sport. Å andra sidan, om inte public service har underhållning och sport, då blir det ett smalt public service. Och det har Moderaterna, det har KD och det har SD, Sverigedemokraterna, och inte har, utan de talar för detta.
Vi ska återkomma till det också. I er skuggrapport då så lyfter ni fram tre hot mot public service och även journalistiken i stort, uppfattar jag det som. Vad är det ni ser?
Ja, alltså, det vi ser är ju en globalisering utav hela den internationella och den nationella mediemarknaden. Vi beskriver i vår rapport just hur kinesiska och amerikanska mediebolag köper upp andra kommersiella företag och blir helt dominerande på marknaden. Men inte nog med det, utan det är också så att de som finns något sån här självständiga är i kris, kan man säga. Viaplay höll på att gå i konkurs alldeles nyligen. TV4, som numera var en gång i tiden var lite halv public service, ägs idag av Telia. Och Telia vill bli av med TV4 och det är till salu, men ingen vill köpa. Och det här leder ju till mindre journalistik och mer utav amerikanskt, framförallt amerikanska serier in även i streamingtjänsterna som då svenskarna tar del av. Och det där är i högsta grad, tycker vi, oroväckande för ett litet land med ett litet språk. Man måste då i högsta grad slå vakt om public service. Så det är en ny verklighet. Den andra nya verkligheten vi lyfter, det är ju människors nya medievanor. Alltså inte minst, inte bara ungdomar, utan ganska högt upp, till och med min generation beter sig på nya sätt. Men framförallt yngre hittar ju sin information idag i sociala medier. Och det finns inte de här stora lägereldarna längre, utan vi kallar för det allt fler små eldar på internet. Och där är det så, säger vi, att där måste faktiskt då också public service numera finnas med sina nyheter, sina program, där publiken finns.
I sociala medier, menar du?
Ja. Vi beter oss på helt nya sätt.
Och det gör ju public service redan idag. Finns i sociala medier.
Men det där är det kräver ju också pengar. Att vara överallt. Och sen är det naturligtvis en diskussion. Ska man dra då de här unga människorna som finns ute på sociala medier till public service-företagen? Eller ska man finnas där? Ska man locka dem in med teasers? Eller ska man finnas där ute? Det är något som de själva får avgöra. Men det är oerhört viktigt att public service syns, finns med sin då i synnerhet sakliga opartiska nyhetsförmedling. För det ingår ju i tillståndet att så ska nyhetsförmedlingen vara. Till och med radio- och tv-lagen som finns. Och det tredje är naturligtvis detta också med AI. Vad betyder AI för medieföretag som public service? Ja, det är naturligtvis så att det finns plus i det. Man kan nog med hjälp av AI rationalisera en hel del. Men framför allt så är det ju så att AI och påverkanskampanjer som där man använder AI gör att public service ska ha ett speciellt uppdrag att verifiera. Människor ska veta när de går till radio och tv, så ska man veta att det här är sant så långt det bara går att utröna. Och sen är det naturligtvis så att finansieringen, den är grunden. Om man inte har tillräckligt med pengar, då kan det bli både smalt och utan både det ena och det andra.
Så en globaliserad mediemarknad, ändrade mediebeteenden och AI är de största hoten ni ser mot just public service då. Och vad behöver göras?
Ja, alltså när det gäller då, man kan säga så här. Det viktiga är egentligen att man behåller bredden i utbudet. Därför att om man inte behåller bredden med information, utbildning och underhållning, då är inte public service till för alla i Sverige. Och det är otroligt viktigt att public service är det. Och då behövs det en finansiering som är robust över hela de här 8 åren. Och vi säger till exempel att idag så kan riksdagen med ett enda beslut när som helst ändra finansieringen. Och vi föreslår då att man åtminstone ska ha en absolut majoritet i riksdagen om man vill ändra finansieringen. Så att det är bredden och finansieringen är egentligen grunden. För om man talar om bredden och inte ger pengar, då blir det inte så mycket bredd ändå. Så därför hänger de här i högsta grad ihop. Och sen är det oberoendet. Alltså public service är idag oberoende av politiska och andra maktsfärer. Så har det hetat länge i public service tillstånd. Nu har vi partier som, och i synnerhet Sverigedemokraterna, som gärna vill gå in och straffa journalister och granska på helt nya sätt. Och vi menar att oberoendet måste till och med stärkas i förhållande till som det ser ut nu. Vi tycker till exempel att ägarstiftelsen, för det finns en ägarstiftelse som vi inte sa i början, som äger de tre företagen för att också man ska ha det här avståndet till politiken. I den styrelsen ska inte ingå några politiskt aktiva personer så att det kan komma påtryckningar utifrån. Och sen tycker vi dessutom att public service borde grundlagsfästas. Inte som företag, för det kan man inte, men medborgarnas rätt till public service skulle vi vilja ha grundlagsfäst. Så vill vi stärka oberoendet.
Vi har ju en grundlag om tryckfrihet och en om yttrandefrihet. Räcker inte det?
Vi tror inte det. Vi tror att det behövs att man just markerar public service-delen. Det där finns det delade meningar om, det är ingen tvekan. Det fanns en utredning där Socialdemokraterna ville detta och vill väl fortfarande, men Moderaterna sa nej. Och då slutade man utreda frågan. Vi tycker att den måste aktualiseras igen. Och det beror ju också på att vad som har hänt under senare år är att vi ser även inom Europa, så Polen och inte minst Ungern fortfarande, där man får ett allt större tag om public service ifrån politiken och regeringarnas sida. Vi vill skaffa så bra skyddsmur som möjligt.
Den statliga utredningen som ska presenteras här i slutet av april, den leds av en parlamentarisk kommitté där alla partier i riksdagen ingår. Vad är det som säger att de inte kommer att möta de här problemen som ni ser, utan att era förslag också behövs?
Ja, alltså skälet till när det gäller det här med bredden, det är ju ingen tvekan om att där har man ju ifrågasatt det ifrån tre partier. Så att det är ett väldigt viktigt skäl. Och oberoendet, det har inte den här utredningen ens i uppdrag att utreda. Och det tycker vi att man då, som jag sagt, behöver verkligen stärka för att vi inte ska få en så kallad urbanisering utav public service i Sverige.
Kan du förklara urbanisering?
Det är Ungerns premiärminister heter Orbán, och det är han och hans parti som har tagit makten över inte bara public service utan överhuvudtaget även tidningar i Ungern, och då har det där fått namnet urbanisering.
De globala mediejättarna då, vad har Sverige att sätta emot och vad public service att sätta emot den dominansen som de står för?
Ja, det är naturligtvis att se till att man fortsatt har den här bredden i utbudet, att man har både nyheter och att man har UR med utbildning och framförallt underhållning inklusive sport i det. Så att människor kan få en tillgång till den här bredden så långt man önskar. Sen kan man ju säga att det finns ett annat skäl också, och det är du måste ju ha ekonomiska resurser för att kunna köpa streaming, abonnera på streamingtjänster. Det har faktiskt inte alla, men de har samma rätt att få bra information, utbildningsprogram och underhållning och sport via public service. Och då är det pengar man måste faktiskt sätta till i, till och med bättre än idag tycker vi.
Det pågår en debatt också om finansieringen i spåren av neddragningar, inte minst på Ekot och inom SVT också. Om du ser till finansieringen idag, nivån, och du pratar om att det behövs mer finansiering, hur mycket mer pratar vi om?
Alltså vi är lite försiktiga där, men vi säger att man ska, om det blir en sån här hög inflation igen som vi har haft nu, då ska man ha en möjlighet att fylla på pengarna till public service. Och sen är det en fråga som är lite krånglig för vanliga människor, det är marknät. Man sänder ju idag både över nätet och i marknätet. Och marknätet, det kostar mycket pengar att driva. Och ska public service fortsätta att driva det, och där man kan befara att privata företag drar sig ur, då måste man få kompensation för det. Men sen säger vi också att det är otroligt viktigt att public service-företagen själva är så effektiva och produktiva som möjligt. Och där har ju de fått kritik tidigare att de inte är det. Och vi har ju då ett ytterligare förslag, och det är ju att verkligen nu titta på, ska det vara tre företag med tre styrelser och ledningar och total frihet i programverksamheten på det sättet? Vi tycker att man måste göra en expertutredning och se vad finns det för och nackdelar som det är nu. Och som det skulle vara om man gör ett sammanhållet företag. Och vi har väl under hela den här utredningstiden, ju längre det har gått, så lutar vi åt ändå att man skulle vinna på ett sammanhållet företag. Mm. Så finns det i Norge, så finns det i Danmark, så finns det i Yle, och BBC är ett företag. Och mångfalden som många är rädda för att den ska skadas, bli mindre om man har ett företag, det anser vi att det kan man lösa. Det har BBC löst, det har de nordiska public service-företagen också löst.
Det finns ju flera uppfattningar om det. Sveriges Radios vd Silla Bänke, hon menar till exempel att tre bolag är bättre ur beredskapssynpunkt. Olika teknisk infrastruktur, olika beredskapsplaner och olika redaktioner gör public service mindre sårbart. Är du beredd att riskera det med en ihopslagning?
Jag kan ju säga att om man ställer samma fråga till Hanna Stjärnäs, så säger hon, vi har ju samma distribution, vi har samma master som det här ska ut. Så att där kan man säga att de har helt olika uppfattningar. Och vår är, för vi har ju verkligen haft seminarier i den här frågan och kommit fram till att man blir inte sämre på beredskap om man har ett företag. Det är inte ett skäl till att avstå enligt vår uppfattning och vad jag förstår även då på SVT-sidan. Det är ju så att de här företagen har ganska olika uppfattningar i flera frågor. Och till exempel i det här om man ska utreda en sammanhållen organisation, så är ju då Sveriges Radio och Silla Bänke absolut emot, medan på SVT-sidan tycker man att det här är bra, att man gör en sån här utredning så att man får svart på vitt. Vad är det för- och nackdelar, och vad är det som skulle vara i den tid vi lever nu den bästa organisationen då?
Vi har pratat om ett brett och ett smalt public service och kanske framförallt om behovet av ett brett som du förespråkar. Om mindre än 2 månader så är det Eurovision Song Contest i Malmö och i SVT. Förra gången så kostade det SVT 125 miljoner kronor. Och en kritik som man kan koppla till det vill lyfta fram Karin Pettersson som är Aftonbladets kulturchef. Hon har kritiserat att public service backar från rapportering om den smala kulturen, om konst, dans och teater som hon med en liten redaktion och en kultursida liksom jobbar hårt för att klara att bevaka. Hur tycker du att public service klarar det uppdraget att även ha en smal bevakning?
Alltså delvis så kan man ju verkligen säga att public service har ju smal bevakning också. Radion har ju många kulturprogram, filosofiprogram och på SVT-sidan markeras det ju mest på lördagskvällar då man har kulturkvällar. Men jag kan väl säga också att jag tycker att inte minst SVT skulle kunna kosta på sig lite mer utav smalkultur. Men det beror på att jag också, jag gillar Melodifestivalen men jag gillar smalkultur också. Om vi nu kan använda det uttrycket. Men jag kan väl säga om Melodifestivalen har ju och kommer alltid att kritiseras tror jag. Men jag har ju suttit som vd där och till och med var med när vi första gången då spred det här över hela landet med olika deltävlingar. Och om man är för det här breda public service, då är det också så att de få lägereldar som då Melodifestivalen är en, de ska man hålla fast vid och de är värda sina pengar, kanske till och med guld. På spåret är ett annat sånt som till och med börjar bli lite inne bland yngre.
Den 30 april så kommer den här statliga utredningen då med förslag på förnyat sändningstillstånd och nya regler som ska gälla från 2026 till 2033. Vad är du orolig för att den kommer att ge för uppdrag till public service?
Alltså jag tror, så här kan jag börja säga att vi, jag sa ju att vi gjorde en speciell sorts, lite unik utredning. För vi har ju jobbat hela året med att träffa var och en av de här parlamentarikerna i utredningen för att påverka dem med våra argument. Och vi har skrivit en rad debattartiklar av samma skäl. Så att jag skulle vilja svara så att min förhoppning är ju att man kommer ut ändå nu med fortsatt ett brett public service. Och sen så är jag lite oroad för oberoendet. Vad det är som ska hända där om Sverigedemokraterna, som ju kan fälla Tidö-gänget om de vill, om de driver hårt till exempel att man ska in och röra i programverksamheten. Men ja, min förhoppning är även där, för vi har ju skrivit mycket om detta också i våra artiklar och talat med parlamentarikerna, är att man förhoppningsvis inte gör stora förändringar. Kvar kan man säga är då det här med finansieringen. Och som jag sa, bredden kan ju finnas men hotas av för lite pengar. Och där kan jag tänka mig att den frågan om finansieringen kanske når upp på partiledarnivå när det gäller Tidö-partierna. Det är kanske den riktigt stora frågan som jag tror är kvar. Men jag hoppas att vi har påverkat. Att vi har gjort det jobb som vi bestämde oss för.
Jag tänker det här med att politiker skulle kunna gå in och röra i programverksamheten. Det kan vara svårt att förstå hur de kan ta sig ända dit. Kan du utveckla och konkretisera det?
Alltså, ja, där är det ju bara så att flera av Sverigedemokraternas personer högt upp i deras parti har varit ute och talat om att man skulle vilja straffa journalister som med deras sätt att se gör fel. Och sen att man skulle ha någon speciell nämnd som skulle utse forskare som ska granska public service ytterligare då. Så att det är faktiskt mot bakgrund av vad flera sverigedemokrater har sagt under vägen. Och Jimmy Åkesson satt ju till och med i P3 och sa att om han bestämde så skulle han lägga ner skiten.
Men det gör han ju inte. Politiker bestämmer ju inte över public service-bolagen, så det kan han ju inte. Det är en sak att de tycker och säger det, men finns det någon anledning att tro att det faktiskt går att göra förändringar som skulle möjliggöra att de kan påverka?
Jag tror inte i det läge vi är ännu i det här landet i alla fall, så tror jag att de andra partierna är starka nog att hålla emot. Men det som hela tiden är ett frågetecken är just om Sverigedemokraterna inte är nöjda i utredningen, så har de ju möjligheten att lyfta den eller de frågorna som de är missnöjda med upp på partiledarnivå när den här utredningen är klar. Och där har Sverigedemokraterna, om man får kalla det, utslagsröst. De behöver ju bara säga att ja, men om ni inte är med på det här så lämnar vi, och då har inte regeringen en majoritet längre. Det är ju liksom hela tiden bakgrunden i de här frågorna som är nya i public service-sammanhang sen då Sverigedemokraterna blev stora och starka.
Avslutningsvis så vill jag blicka ännu lite längre framåt. Om 10 år, då har vi redan klarat av det här, den här sändningsperioden som nu är på gång. Vad tror du att vi debatterar då kring public service?
Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att uttala sig om hur debatten är. Det är alltså 10 år, och tittar jag 10 år tillbaka i tiden nu, så kunde vi aldrig drömma om att vi till exempel skulle använda mobilerna och göra allting. Att vi skulle få ett AI som kommer att kunna styra otroligt mycket om vi inte är vaksamma och reglerar. Så att jag kan väl ha en förhoppning om att public service i den tiden, och med den tidens krav ifrån medborgarna framför allt, står sig. För att när man ska göra ett uppdrag för public service, då ska man göra det utifrån medborgarnas och samhällets behov och inte vad de kommersiella mediebolagen behöver.
Tack, Kristina Gytterström, ordförande för föreningen Oberoende Public Service, för att du var med i magasinet.
Tack för att jag fick, Gabriel.